för allt går ju med elektricitet. Elektriskt, det är något konstigt med det. Elektriskt, det strömmar ljus, som ni vet, härs och tvärs igenom tråden.
Ja, men välkomna hit kära lyssnare till programmet 10 i 12 och till programpunkten som heter Energifrågan. Nu har det varit semester och så vidare, vi har varit lediga och då har det ju som sagt inte varit någon Energifrågan. Men nu är vi tillbaka igen och Thomas Skogenborg, du är välkommen hit.
Mm, tackar.
Och sen har vi också med oss Sara Bucci som är marknadschef på Farbjörnens Energi. Välkommen.
Tack så mycket. Mm.
Idag ska vi prata om effekt och någonting som jag har fått lära mig nu på några minuter, effekttaxa. Det här är spännande och vi ska dyka in i det här området ganska så omgående, tänker jag. Du ska också få berätta, Sara, lite grann om en stund här, vad din uppgift och vad du jobbar med.
Ja.
Lite mer exakt. Effekt. Vad är detta? Energieffekt, effekttaxa och så vidare. Många begrepp, många uttryck som folk känner att vad sjutton är det här? Var ska vi börja någonstans? Thomas, var börjar vi?
Ja, effekt, det är alltså summan av alla elprylar rör igång samtidigt. Gör ju att strömmen levereras i din elkabel hem och då blir det väldigt högt uttag av ström samtidigt när du är igång. Till exempel spisen, mikron, tvättmaskinen och diskmaskinen. Den här strömmen kommer ju någonstans ifrån. Genom våra ledningar in i huset, ut på det lokala elnätet, uppifrån vattenkraften i norra Sverige. Och den måste ju transporteras till oss och in i huset. Mm. Och kan man då minska sitt effektuttag, fördela det över dygnet, så är det bättre än att förbruka allt under en kort tid. Mm.
Effektuttag sa du där och det är någonting som egentligen kanske säger sig självt, att det är ju det som sagt som du tar ut, effekten som du tar ut. Och Sara, det här med effektuttag, hur det här med toppar och så vidare, har jag förstått att det är ju inte bra. Det ska ju inte sticka iväg och det är massa toppar, utan du ska försöka plana ut det hela då, va? Hur gör man det då?
Ja, vi ser ju att man ska försöka planera sin elanvändning om man har möjlighet till det under dygnet, så att man inte ser de här topparna i nätet. Så som Thomas sa tidigare, så är ju effekten den samlade energin man använder under ett visst tillfälle. Så om man kommer hem efter jobbet klockan 5, man drar igång ugnen, man drar igång diskmaskinen, man drar igång tvättmaskinen, så har man då mellan 5 och 7 en väldigt hög effekttopp. Om man då istället gör så att, visst, man kommer hem från jobbet klockan 5 samma tid, fast du kanske börjar med att laga mat mellan 5 och 6, och sen klockan 6 kanske du kan starta tvättmaskinen. Mm. Och sen programmerar du diskmaskinen så att den går under natten. Då har man planerat elanvändningen och kapat effekttopparna. Så då blir effekten inte lika hög. Men du använder ju samma maskiner bara under en längre tidsperiod.
Det handlar om att bli lite smartare i det här med planering och hur man startar maskiner och så vidare i hemmet.
Ja, precis.
Effekttaxa tänkte jag vi skulle komma in på också om en liten stund. Vad är detta? Säkert många som har svurit över detta. Jag vet inte. Du ska få berätta om det om en liten stund. Men om vi hänger kvar lite grann vid effektuttag då, Thomas. Bra beskrivet där och hur man ska planera det hela. Är det någonting som gemene man tänker på? Det här med att man ska fördela uttaget så att säga. Vad märker du när du är ute? Liksom,
och... Nej, absolut inte, säger jag då. Det är ingen som vet om det. Nej. Och tyvärr inte företagen heller. De skulle ju kunna tjäna ganska mycket på det eftersom de har större uttag än en privatperson. Kan man styra sin tillverkning på något sätt, eller vissa maskiner, då kan man ju sänka kostnaden en hel del. Och det ligger ju som sagt i allas intresse, både det lokala nätbolaget och överliggande nät. Att man kan styra sin produktion av elen till kunderna. Och det tjänar ju samhället jättestora pengar på om man skulle kunna hålla det på en jämn nivå hela tiden. Eller i alla fall förutse att klockan 7 kommer vi alltid gå upp till den här nivån och klockan 5 går vi ner till en annan nivå. Mm.
Vi brukar ju få in lite frågor så här till den här programpunkten. Och nu har det varit lite mindre med det, men det har ju sedan förklaringen med att det har varit semester och sånt där. Men däremot har jag en fråga, och den här är ju ganska många som undrar det över och många som frågar. Och det är just det här med elförbrukningen nu under coronatider. Man tänker ju, i alla fall tänkte jag så att ja, men det måste ju ha blivit mer nu under coronatiden när folk jobbar hemifrån och så vidare. Men riktigt så enkelt är det inte, va?
Nej, jag kan svara på den, och vi ser ju i vårat nät hur det har fördelats. Jag menar, vi har mycket tillverkningsindustri i vårt område. Det har varit en del korttidspermitteringar, så att fabrikerna har gått färre dagar i veckan. Och vi har även ingått i en studie som Energiföretagen Sverige har gjort just angående detta, hur corona har påverkat energiförbrukningen. Och det mönster man ser i den studien är ju att förbrukningen planar ut över dagen, och att gränsen mellan helg och vardag suddas ut, så att det är liknande förbrukningsmönster både vardag och helg. För jobbar man hemma så kanske man sätter på den där tvättmaskinen klockan 11 istället för att vänta till klockan 6 samtidigt som man lagar mat. Så att man planerar sin användning på ett annat sätt.
Återigen, smartare sätt att använda sina maskiner och energin på. Ska vi då prata om det här begreppet effekttaxa? Vad är effekttaxa för någonting?
Jag kan svara på det, och effekttaxan är ju en del av våran prismodell för vissa av våra kunder. Alla kunder egentligen, förutom de som bor i lägenhet. Lägenheter har inte effekttaxa. Utan det är ju villakunder, det är företag och andra typer av kunder. Och då är effektavgiften en del av vår prismodell. Och den prismodellen har ju fyra olika, om man säger, rader. Mm. Dels så är det ju en fast avgift som man betalar varje månad. Sen så betalar man sin överföringsavgift. Och det är ju hur mycket energi som har gått genom ledningarna, hur många kilowattimmar. På de kilowattimmarna så betalar man också en energiskatt. Och sen så är en del av fakturan också effektavgiften. Och då mäter våra mätare varje timme på din anläggning. Och känner av när under månaden har den högsta effekttoppen varit. Och då blir det ju den tiden när du kom hem från jobbet, du satte på diskmaskinen, tvättmaskinen och ugnen. Och då ser mätaren en effekttopp. Och då debiterar den
högsta
effekttoppen under månaden.
Okay. Mm. Sen är det väl så att det är ganska bra spesat på de här, tänker jag, eller?
Ja, det är ju på varje faktura så finns det en specifikation exakt hur många kilowattimmar och kronor och ören som går åt till varje post. Mm. Och där får man ju jättegärna ringa våran kundservice och ställa frågor om sin faktura.
Titta inte bara på prislappen längst ner. Nej, utan kolla på hela fakturan ett år kanske.
Ja, och går man in på mina sidor på er hemsida så kan man väl till och med se både där och på fakturan vilken timme det är som har varit dyrast. Och då kan man ju fundera tillbaka, jaha, vad gjorde jag den timmen? Hade jag igång det och det och det? Då får man ju en liten hint om vad det är som drar strömmen. Man kanske inte tänker på att mikron drar jättemycket ström eller ugnen i spisen. Det kanske är bättre att laga mat i en gryta på spisplattan än i ugnen till exempel, och spara lite energi.
Bra råd där. Gå gärna tillbaka och titta. Det där är ju väldigt bra att göra. Mm. Rannsaka sig själv lite grann. Var har jag liksom över... Ja, gjort för mycket på för många maskiner.
Jo, men det startar en medvetenhet. Man kanske inte är medveten om att vissa saker drar väldigt mycket ström. Och får man då en aha-upplevelse så lär man sig något.
Bra råd. Mycket bra råd. Vi ska om en stund sen tänkte jag här prata lite mer med Sara om ditt jobb och så vidare. Vad din uppgift är uppe på Folkbildningens Energi. Ska vi lyssna på lite musik under tiden där? Ja, vi sitter kvar här. Sara Bucci, Thomas Gagenborg och Sara då, som jobbar för Falbygdens Energi.
Falbygdens Energi är ju det lokala nätbolaget här på Falbygden. Och vi finns ju i Falköping och delar av omkringliggande kommuner, bland annat Ulricehamn och Herrljunga. Vi har 260 mil ledningar och vi brukar jämföra det med det är samma distans som från Falköping till Palermo på Sicilien. Så vi verkar i ett väldigt stort område. Och förutom elnät så har vi också fjärrvärme och stadsnät där vi jobbar med fiberanslutningar.
Ja, Sara, berätta lite grann om hur en vanlig dag ser ut för dig på jobbet.
Oj, det är ingen dag än en andra lik, som så många säger. Mm. Jag är marknadschef på Falbygdens Energi och det innebär att jag är ansvarig för vår kundservice. Till viss del mätning, där vi samlar in mätvärden och färdigställer för fakturering. Och jag är även ansvarig för kommunikationsmaterial och våra sociala medier, vår hemsida. Bland annat. Mm.
En hemsida som är välbesökt, tänker jag.
Ja, det är många som besöker vår hemsida. Mm. Framförallt för att gå in på mina sidor. Som man kan göra där man kan logga in. Och det är jättesmidigt. Man loggar in med sitt mobila bank-ID. Och kommer rakt in och kan kolla på sin elnätsanläggning eller sin fjärrvärmeanläggning. Mm. Och se hur mycket som förbrukas och man kan även gå ner på väldigt detaljerad nivå. Man kan gå ner på timnivå och se ja, men, hur mycket ström förbrukade jag mellan klockan 19 och 20 igår kväll. Mm. Och nu drar vi igång, som ni kanske har sett i Falköpings tidning, att vi drar igång ett stort mätarbytesprojekt. Vi kommer byta samtliga 17 000 elmätare i vårt nät under ett och ett halvt år ungefär. Det beräknas vara färdigt till 2021, sent 2021. Så det är också en väldigt stor grej för oss just nu.
Något som ett jättejobb.
Ja, det är det.
Och det är ju inget som bara ni gör, utan det görs ju över hela Sverige på grund av att regeringen har bestämt att man måste kunna mäta exaktare eller på noggrannare nivå. Mm. Så det är en kundrättighet att man ska kunna se på ett bättre sätt än vad det varit förut.
Mm. Precis, och mätarna har en livslängd på ungefär 10 år. Och nu är det dags. Mm. Och det är ett lagkrav som Thomas säger. Mm. Alla mätare måste vara bytta innan 2025.
Och det här tänker jag just med att man ska kunna gå ner på detaljnivå och titta och så vidare. Det är väl någonting, så har det väl inte varit hela tiden, utan det har ju blivit bättre och bättre att man kan mer spesa vad och när och så vidare. Vad säger folk om det här då?
Nej, vi har fått positiva reaktioner, de vi har fått. Det är inte så jättemånga som hör av sig till oss och säger jippi, vad kul att ni byter mätare. Men de reaktioner vi har fått har varit positiva. Mm.
Dessutom är det väl så att de kommer vara förberedda för solcellsinstallationer. Att de kommer kunna mäta det man säljer ut med, så då slipper man byta ut en extra gång för att när man skaffar solceller.
Precis, för i nuläget så när en kund sätter upp solceller så åker vi också ut och byter mätaren. Mm. Det kommer vi inte behöva göra i fortsättningen, för de här nya generationens mätare, de är redan förberedda på det här. De innehåller även stöd för flera smarta funktioner.
Mm. Så är man nördig på elfronten och vill veta vad man har förbrukat per fas eller hur mycket annat man gör, så kan man manuellt gå in och trycka på den här mätaren och titta.
Kul med displayer, det är väl ganska stora displayer på, tänker jag också. Sånt här brukar jag få, tycker jag. Som man kan läsa av. Det låter ju jättebra. Alltså, du har följt upp på ditt jobb och information har vi, pratade vi om tidigare här, med att nå ut till, det gör ni ju nu när ni sitter här i det här programmet, den här programpunkten, till allmänheten. Men är det svårt att nå ut till allmänheten och framföra information? Vad säger ni? Bägge två, om jag frågar er. Thomas, till exempel. Märker du
att... Ja, du frågade ju förut här att det är inte många som känner till det, och det är ju som sagt, förklara. Det får man göra ständigt, att genom att flytta sin förbrukning kan man sänka sin kostnad. Och jag brukar ju försöka säga att det är som berg och dalar, att man ska putta ner bergtopparna i dalarna så det blir en slät linje, så då tjänar man mest över året. Och det kan bli, beroende på hur mycket man förbrukar, så kan det ju bli någon tusenlapp i alla fall så man kan sänka sin kostnad. Mm. Och det är ju pengar det med.
Oh ja.
Ja, absolut. Och vi gör ju varje år en kundundersökning, en NKI-undersökning, nöjd kundindex. Och där får vi ju även många spontana kommentarer att nej, men jag hade inte förstått effektavgiften, nej, till exempel. Nej. Jag ringde in till kundservice, de förklarade och nu förstår jag. Mm. Så det är jätteviktigt att vi når ut med det här, att vi kan förklara hur det fungerar, just för att undvika den här debatten som man ofta ser på nätet eller hör, att kunderna går omkring och muttrar och är lite arga på oss, och de säger att den här effektavgiften, den är orättvis och den går inte att påverka. Men vi tycker ju att vi har ju infört den just för att det är en viktig samhällsnyttig funktion, just det här att vi kan påverka den.
Thomas, du sa det tidigare här att det var som ett styrmedel.
Ja.
Eller, vad säger du om det? Kan det vara som ett styrmedel, den här effekttaxan? Eller?
Ja, absolut. Om jag som konsument, till exempel om man säger en standardkund som har en villa i Falköping, som jobbar 7-4, som har barn hemma. Och jag menar, då kan man ju faktiskt styra sin förbrukning och sina effektuttag genom att till exempel sätta timer på diskmaskinen eller på tvättmaskinen. Kanske inte köra torktumlaren om det går att hänga ute. Så det gäller att kunderna ser sin möjlighet att påverka, för det är det vi gör. Vi ger dem med den här modellen.
Information, som sagt, du pratade om det, Sara, att man kan ringa, man kan gå in på er hemsida och mina sidor och så vidare. Men så är det ju även, Thomas, du och ni har ju en sida på nätet också, man kan gå in och titta. Och även ringa och så vidare till dig. Alltså, märker du att folk nu efter semester och så vidare, tänker jag också att det ökar, det här med att folk blir medvetna. Under semestern känns det som du ligger allt lågt. Du skakar på huvudet, inte så.
Nej, de flesta är väl kvar i sin semesterbubbla. Ah, och det där, okay, med elräkning, det är en icke-fråga jämt. Man betalar sin elräkning bara och bryr sig inte om vad det står. Liksom. Utan det är ju först när de ringer en annan fråga som jag upplyser om det. Att, har du tänkt på att du kan faktiskt påverka din kostnad på elsidan genom att... Liksom. Så man får lirka lite för att få kunderna dit man vill. Och de blir ju oftast glada i efterhand då, att jaha, man hade ju ingen aning om. Men så är det ju inom alla områden som man inte känner till saken, att när man blir upplyst så får man ju en annan känsla för saker.
Så är det väl. Och sen tänker jag att som lekman här, att många tycker att det är svårt och det är jobbigt, och därför kanske man inte... Man vet inte kanske vilka frågor man ska ställa, man vet inte riktigt vad man ska titta på. Kan det vara lite så också, eller?
Ja, det är klart. Det är ju, befolkningen är ju inte elkraftsingenjörer, och det är inte jag heller. Så det kan vara jättesvårt att ställa frågor om ett ämne som kan kännas krångligt och svårt att förstå. Men vi välkomnar alla att ringa till kundservice. där vi bryter ner det och förklarar det på ett bra sätt så att det är lättförståeligt och att kunderna förstår att de har möjlighet att, att faktiskt påverka hur mycket de betalar i månaden.
Återigen, det finns inga dumma frågor.
Nej, absolut inte.
Där har vi det. Där har vi det. Ska vi har, jag har papper att gå efter det här också. Och vi har lite olika exempel kan man väl säga. Nu ser ju inte ni lyssnare givetvis vad vi har här. Men hur tänker vi här lite grann? Ska vi gå igenom lite, lite lätt hur, hur det kan se ut, Thomas, eller?
Nej, det var om man är intresserad på nationell nivå hur det här med el fungerar. Så, så finns det ju en sida, Svenska Kraftnät, så man kan gå in och se elförbrukningen och elproduktionen just nu. Okay. Och då ser man från vilket kraftslag elen har producerat också. Från, om det är från vattenkraft, vindkraft, kärnkraft. Solceller är så litet än så det är tyvärr inte med i statistiken. Men då, då ser man uttaget just nu och det förväntade uttaget. Man har ju ungefär samma uttag varje dag, men det är ju om det skulle bli en riktigt kall dag som inte är förutsedd, en vinter, då går ju elförbrukningen för uppvärmning upp och då, då kan det bli lite svajigt i produktion och uttag. Men annars så, så, så följer det den prognosen oftast. Och det är ju inte bara elen som ska vara 240 volt ut i nätet, utan det är även frekvensen. Och då är det en särskild liten mätare man kan titta på att det ska hålla sig runt 50 hertz. Och det har man ju ett litet spann att skilja på. Men den moderna elektroniken måste ha 50 hertz för att fungera bra. Ja. Och det försöker man att hålla som sagt. Men skulle det då bli någon kraftig förändring eller det blir ett avbrott någonstans i Sverige, då, då kan vissa områden automatiskt kopplas ner för att man inte ska få för låg frekvens eller så. För att skydda elektronik. Det händer väldigt sällan, men det har hänt några gånger i större områden på grund av till exempel en fågel eller flyget in i en kraftledning eller något annat, brand i en transformatorstation. Då kan stora områden slås ut helt plötsligt.
Och det här kan man gå in och kolla på givetvis, som du sa då, de här exemplen. Här, ja. Eller hur det
kontrollrummet heter det på Svenska Kraftnät, där man kan se de här staplarna och prognoserna av hur förbrukningen kommer vara.
Ja, just det. Kontrollrummet. Ja. Jag ser att du har en sån här härlig räkning eller faktura här.
Det har jag.
Och jag vet inte hur ni lyssnare känner när ni tänker på fakturer och så vidare, men det kryper ju lite i kroppen så där. Det gör ju det. Vad är det om du tittar på den här fakturan till exempel? Ja. Det finns ju i digital form också, men här har vi en papperfaktura. Vad är det man ska titta på egentligen? Vad tycker du att man ska titta på en faktura?
Jag tycker det är väldigt viktigt att kolla på dels specifikationen så att du ser vilken post som står för vilken kostnad. Och den hittar man ju alltid på sidan 2 på våra fakturor. Och på sidan 2 under specifikationen så ser man ju även då periodens högsta uppmätta effektvärde. Och så står det där vilket datum och vilken tid. Mm. Och det är ju den effekten som uppmättes då som är den högsta under månaden. Ja. Men sen så tycker jag det är väldigt bra att kolla på den här grafen också på sista sidan av fakturan. För där ser du ju om din överföring är i linje med vad du hade förra året till exempel. Och jämföra staplarna och se att ja, men 2019 var det lite högre än 2018, men då var det en kall vinter. Så då är det ju klart att överföringen har gått upp. Så ha lite koll på staplarna, och det är samma typ av stapel som man hittar på Mina sidor. Men då kan man alltså klicka sig ner på de här staplarna. Så om du klickar på oktober 2018 så kommer du ner på hela oktober och ser på varje dag, och därifrån kan du klicka dig ner och kolla på timnivå för att se effekterna.
Så det finns för er då som känner att det går åt lite för mycket energi, så kan man gå in och detaljstudera och kanske minska sina kostnader eller förbrukning där lite grann.
Ja, det, och det man kan påverka mest är ju just effekt avgiften genom att styra de olika tiderna på dygnet som man använder elektriska apparater.
Vi pratade om det här tidigare här, att med då smarta hem. Och där tänker jag att vi ska också ta upp lite grann här. Många av er har det på ett eller annat sätt. Jag själv har det också med lite belysning och så vidare. En del grejer då som man kan styra med sin röst och så vidare. Men är det bra med smarta hem? Positivt och negativt? För det finns ju både och givetvis i det här.
Till största delen positivt, säger jag då.
Ja.
Men även tekniken som styr detta drar ju lite energi då. Men på totalen så kommer man ju spara energi genom att utnyttja tekniken.
Jag tror också det är precis som Thomas säger, att visst så krävs det lite mer energi för att hålla igång alla de här tekniska prylarna. Men samtidigt så är ju syftet med att använda dem att spara energi.
Blir det plus minus noll, tror ni då, eller?
Nej, jag tror det blir minus.
Det blir minus ändå?
Ja, minskning. Ja, precis. Ja, minskning. Absolut. Ja, ja. Om vi tar då olika tekniker man kan använda för att spara energi. Det är ju som vi sa då, programmera diskmaskin och tvättmaskin så de går andra tider. De nya kan man ställa in på maskinen, eller också kan man just koppla upp dem mot en app som man kan styra ner som helst. Men har man en värmepump så kan man ju dels då lagra extra energi. Man kan låta den gå hårdare på billighetstid, så att säga, nattetid. Om man har en ackumulatortank så kan man ackumulera varmvatten i den som man sen släpper ut under dagen när det är dyrare el att driva med. Eller också kan man helt enkelt stoppa den vissa tider genom att man har en effektvakt. Om man sätter igång spisen, diskmaskinen och tvättmaskinen, då vill man inte att värmepumpen ska gå samtidigt. Nej. Då kan man ha en begränsning på den, att den kopplar ifrån 20-30 minuter till exempel. Och då hinner det inte bli kallt i huset, utan det lagras ju i husets väggar och golv och sånt. Så att, men det gör att du sparar effekt då, liksom att du får en lägre kostnad genom att fördela.
Återigen fördelning.
Sen, nu vill ju Sara sälja el här, men
jag säljer ingen el.
Eller leverera el, förlåt.
Ja, precis.
Men man kan ju se efter alternativ till eldrift, som en spis och ugn. Det kan ju drivas på gas. Och eftersom spis och ugn drar ganska mycket effekt just när det används, då kan man ha en gasspis istället. Så sänker man sin effektuttag.
Mm. Vi vill ju gärna slå ett slag för att inte använda elen för uppvärmning. Mm. Utan om man har möjlighet till fjärrvärme till exempel, som vi också levererar, som är en väldigt viktig del i energimixen. Att man använder el till det som el ska användas till, lampor och kylskåp och mobilladdare. Och så använder man fjärrvärmen till det som fjärrvärmen är menad för, att värma upp hus och varmvatten.
Ja, det är alltid ett krig mellan värmepumpsbranschen och fjärrvärmebranschen, vet jag. Men jag håller fullständigt med Sara här, att el är en sån ädel produkt så den ska användas till det som hon sa, plus elmotorer i industrin. Då, att värme kan man få från andra källor som fjärrvärme eller egen ved eller pellets. Mm.
Nu pratar vi också en hel del om förbrukningen här i vårat område, men sen finns det ju även riksförbrukningen och så vidare. Det skiljer sig ju ganska mycket från kommun till kommun. Vad jag har förstått så ligger Falköping ganska bra till. Andra delar av Sverige ligger inte lika bra till. De har en brist på det. Och vi ska inte gå in för mycket på det nu här, men ni pratade lite grann om det här att man kan då i vissa områden som Malmö till exempel, att man kan då införa för att då spara, så att säga, förbrukningsmängden, att man går in och kör olika varianter på det, eller för att spara in. Hur funkar det? Vem vill ta det? Sara?
Ja, Thomas, vill du prata om det?
Ja, i Skåne då är det ju E.ON som är nätägare, och de har på prov infört en effektbörs där man kan handla med sitt tänkta effektuttag då. Så är det en stor industri som kan flytta sin förbrukning i tid, så kan de få betalt för det. Och man kan ju flytta förbrukningen genom att införa ett kvällsskift istället kanske. Att man inte jobbar så hårt mitt på dagen utan senare på kvällen när det finns mer effekt att tillgå. Sen hade du ett exempel på ett nätbolag som hade styrt sin förbrukning över tid ganska bra, Sara.
Ja, precis. Vi pratar bland annat om Sollentuna Energi, nätbolag där. De har ju också, precis som Falbygdens Energi, en effektavgift i sin prismodell. Och det svenska kraftnätet fungerar ju så att vi har lokalnäten, som Falbygdens Energis nät till exempel, och vi har regionnätet. Och vi är ju kund till regionnätet och sitter ihop med regionnätet. Mm. Och skulle det vara så att alla våra kunder kör på med jättehög effekt hela tiden och bara struntar i det här med att försöka vara resurseffektiva och hållbara, utan vi vill använda allting samtidigt och gör vi det, då får vi ju ett problem i våran totala, i vårat totala effektuttag. Vilket innebär att då måste vi höja vårat effektuttag mot regionnätet. Och då innebär det ju större kostnader för oss. Och i slutändan kan det ju innebära större kostnader för våra kunder också. Så alla tjänar vi på att försöka hålla nere effektuttaget. Både för miljön och för plånboken.
Det hänger ihop.
Mm, absolut. Mm.
Vi har varit inne på hur man minskar effekttopparna. Jag tänkte höra om ni har några mer råd till lyssnarna och så vidare, hur man ska försöka få ner effekttopparna.
Ja, Thomas.
Ja, inga råd som effekttopparna, utan det har vi nog gått igenom ganska bra vad jag tror. Mm. Men vi står inför utmaningar då, eller folk tror att det är en utmaning med att skaffa elbil, att elnätet inte kommer räcka till eller elen inte kommer räcka till. Men det är ju likadant där, det är ju en last som läggs ovanpå allt annat, så att du ska ju inte ladda elbilen när du står och lagar mat, utan den känner oftast av vad det är för förbrukning i huset, så att den väntar med att ladda, den går ner i laddning, och sen när den känner att nu finns det mer kräma att ge, då ökar den, och det blir ju på natten när du ligger och sover som den laddar mest, och då får du inte de här effekttopparna heller. Så att tekniken löser sakerna för framtiden, säger jag då, med elbilar och laddning och sånt där.
Vi ser framtiden an med ljust, ska jag säga, att det ser bra ut. Nästa vecka, vi är på väg att avrunda här. Tack så mycket, Sara, för att du kom hit.
Tack så mycket.
Det var jätteintressant att höra. Mm. Thomas, tack så mycket.
Ja.
Nästa månad så är det dags igen. Mm. Vad kommer energifrågan handla om då? Det får vi återkomma till.
Det får vi återkomma till, ja.
Det är spännande. Då får ni hålla öronen öppna efter vad det blir då.
Ja.
Jag tackar så mycket återigen för att ni kom hit.
Mm. Tack så mycket.